Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på skolsverige.com, på iTunes, Acast och andra ställen där podcast finns. Veckans avsnitt handlar lite grann om den nationella IT-strategin, om skolans utveckling och om lite andra saker.
Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Yes, Karin Berg, välkommen tillbaka till våran podcast. Hur är läget?
Det är bra, tycker jag. Jag vet inte om den här återhämtningen, väldigt roligt att vi kallade återkoppling förra gången, förra avsnittet. Det har jag haft väldigt roligt åt. Denna vecka ska vi prata om återkoppling. Har du vilat mycket?
Gör vi det?
Ja, det är väldigt roligt.
Herregud.
Men,
så jävla... Det finns ingen chans att det här avsnittet hämtar sig från den besvikelsen. Jag är ledsen. Om man är ute efter kvalitativ podcast, då stänger man av sin spelare nu. Och så byter man över till en av 11 miljarder Sveriges radioproduktioner som finns på iTunes, Acast eller vart nu du lyssnar på den här podden. För, oj, nu får jag inte komma återhämta mig från den besvikelsen.
Nej, men...
På riktigt. Det är helt sant.
Ja, men det gjorde vi i alla fall. Men ja, den återhämtningen som vi hämtade förra veckan, jag vet inte hur mycket den hjälpte med tanke på att den här veckan har känts som att ja, då kör vi.
Nej, men det är så här, när jag åkte till jobbet i måndags, då kände jag jättetydligt att liksom att jag hade kontroll på läget. Att jag hade liksom för första gången sen, nej för andra gången på det här läsåret, så hade jag full koll på vad jag höll på med. Mm. Och den stora delen i det var naturligtvis lovet så. För sist jag kände så var i augusti när vi började terminen så.
Ja, men det var ju
så
skönt.
På det sättet, ja, absolut. Men jag kom på en grej som jag vill lägga till på förra veckans avsnitt. Apropå det här med liksom hur man prioriterar sin tid och så. För vi spelade in på den podcasten och så någon dag senare så var jag på en ideell fritidsgård i närheten av där jag jobbar så. Som min kollega har startat, som jag hjälper till och driver ibland. Och då dök en av mina före detta elever upp i årskurs 8. Och liksom innan hon sagt hej så var hon så här: Jakob, du får hjälpa mig med ett matteprov. Jag har ett prov om en vecka så jag håller på att plugga lite. Jag vill bara förbereda. Och då slog det mig att liksom allting vi pratar om i det avsnittet om liksom, ska man vara helt ledig? Ska man förbereda sig? Ska man planera framåt för att inte liksom ha det sämst fram till jul? Så allt det finns ju också ur ett elevperspektiv.
Ja.
Alltså i vissa åldrar så. Inte när man jobbar med de yngsta, för då tar man dagen som den kommer. Men liksom sen någonstans så finns det så mycket en elevdimension av allt det som vi helt missade i det avsnittet.
Ja, det gjorde vi och vi var egocentrerade av oss själva. Det är helt sant, för att det pratar vi mycket om med våra elever. Eller våra elever pratar mycket med oss om det. Att, ja, men om ni ger oss 1000 läxor över lovet för att ni tycker att vi har 2 veckor på oss istället för en, då får vi ju inget lov.
Nej, det är precis. Och samtidigt så kan det finnas en poäng att liksom så här, komma i fatt och komma i kapp och kunna göra sin grej så.
Eller hur?
Det kanske finns en poäng att få styra den tiden inte själv så. För när du och jag går på lov och så, då kan vi jobba med saker vi känner att det här inte har fått gjort än. Det behöver jag göra, det ska jag kunna lägga min tid på så. Hade vi liksom haft samma arbetsmängd av lektioner och planera eller vad som nu är jämförbar liknelse så. Så är det ju hela värdet av lovet försvunnit så. Alltså i termer av att jobba i kapp eller jobba i framtid så. Bara som en reflektion, vi behöver inte bara in oss på det, för det var ändå förra veckans avsnitt. Men
man kan alltid till det. Jag vill lägga till det och så kallar vi det återhämtning.
Nu då Karin, är det dags att börja spana. Vad har du den här veckan?
Nej, men jag är egentligen världens kortaste spaning. Nästa vecka är det nationellt prov. Eller jag har 2 spaningar förresten. Nästa vecka är det nationellt prov. Om man har skriver nationella provet i svenska på hösten. Det är på torsdag klockan 8.30. Och det är ju så. Det är ett sånt alltså det datumet är ju satt ett år innan, och det är så det är i hela landet. Ja. På torsdag kommer också hela jävla EU till Göteborg. Och då är det ju lite så att då stänger de av hela stan, vilket gör att skolan är helt stängd. Våran skola är helt stängd på fredagen, för att de kan inte ta sig till skolan. Däremot så kräver min arbetsgivare mig att jag ska ta mig till skolan, men man anser att eleverna kan inte ta sig till skolan.
Och sen jag fattar inte, har ni ställt in undervisningen bara för att det är EU-toppmöte?
Ja, men de kommer ju inte dit.
Vadå, de kommer inte dit? Det finns ju någon väg, det är bara trafik, eller?
Nej, det finns inga spårvagnar som går förbi oss.
Är det liksom stängt? Stänger de av stan? Ja. Är det olagligt att röra sig i de kvarteren?
Ja, det får väl gå då. Men man har bestämt att det är ingen idé.
Ja, men det är så. Kan man inte gå igenom... om man tänker att du måste gå igenom centrala stan en promenad som tar typ en kvart, 20 minuter. Då säger de, nej, vi stänger skolan.
Nej, men det är inte säkert att de kommer förbi där. För att det kan ju vara...
Alltså, har du någon gång sett en bild för samhällets förfall som är större än att de kan inte gå en kvart till skolan, vi måste stänga ner
alltihopa? Det är ju inte riktigt så enkelt. För att hade det varit så hade det... Jag vet inte. Man är i alla fall väldigt bekymrad. Det kommer nämligen att stängas av så att man inte får gå heller. Och man vet inte när, och det är ett jävla jidder om detta. Så då bestämde man sig för att vi stänger.
Ja, ja.
Men däremot så förräknar man då att jag som är en vuxen människa kan ta mig dit.
Då finns det ju inga avspärrningar. Då är det inte som att det står och säger SWAT-polisen med k-pist där och bara, nej, du får inte passera.
Nej, inte vet jag.
Det kan inte vara det som gäller, utan det finns det bara.
Nej, fast det står så här i vårat upprop, så står det så här, eller våran så här information från förvaltningen, att eleverna ska inte ta sig till skolan, för det är ingen idé, för att det går inte. Och ni kan försöka. Och går det inte, prata med din närmsta chef. Så står det. Och jag bor ju på andra sidan av spärringen, så jag får väl se.
Jävla symptomatiskt. Ah, okay.
Ja, så är det. Men då känner jag så här, vi har nationella prov på ena sidan, vi har ett jävla EU-toppmöte åt andra sidan. Och det är ju inte så att EU-toppmötet har tänkt på att vi har nationellt prov. Men, kul. Men på torsdagen är ju ändå undervisningen igång, då är inte skolan stängd. Så vi får väl se hur många som kommer och skriver det nationella provet på torsdag, helt enkelt.
Vilket också är så här, EU-toppmötet är från torsdag till fredag.
Ja, det är
de
tre.
På torsdag.
Ja, de kommer på torsdag.
Visst, torsdag till fredag. Det är två dagar. Och det är ändå märkligt att då ska de spärra av hela stan på fredag, men inte på torsdag.
Nej, de kommer inte från på torsdag eftermiddag. Så de spärrar väl av på torsdag eftermiddag då.
Okej. Det där det var där.
Det var det. Men så det är den ena spaningen. Man blir bara så här, ja, men ska en stad behöva stänga ner för att det kommer EU-delegater? Det är min första fundering. Min andra fundering är ju då att det här temat vi har i år på nationella provet, när det är någonting som triggar eleverna, som det här är första gången jag ändå sedan 2011 haft några stycken nationella prov. I alla fall i år tre. Det har jag inte haft så länge, för att de har inte gått där. Men i alla fall. För att det tog ju en stund innan de kom till år tre. Men det är första gången som jag har haft ett årskurs tre prov som där de gillar ämnet och där de har läst texterna med glädje.
Ja, de gillar ämnet.
Ja, och det tycker jag, vilken skillnad det blir. Vad mycket lättare det blir.
Det kommer förstöra hela reliabiliteten när man ska jämföra resultat över tid. Så.
Alltså, men det är en jätteskillnad. Helt plötsligt är det här kan vi ju relatera till. Vi har ju övat på, jag har ju liksom övat med dem i flera år på de absolut tråkigaste jag kan tänka mig hela tiden. Du vet, ju mer tråkiga texter, desto bättre är det. Men nu är de ju skitglada. Så det är en jättefascinerande upplevelse.
Ja, jävlar.
Så att nu ser de fram emot detta för att de fick ett så roligt ämne.
Vad roligt. Så slutsatsen är det att de tror inte att du har förberett dem för tråkiga nationella prov, utan de tror att du har en jävla dålig smak när det kommer till text. Det är det som händer.
Det är precis
vilken
det.
Vilken tur, äntligen är det inte Karin som väljer, utan det kommer en rolig text istället.
Ja, precis så. Precis
de har
så.
En helt unik förståelse av gymnasiet som ingen generation före eller efter någonsin haft. Ja, vad spännande för dem.
Ja, så är det. Vad har du för spaning?
Jo, jag har funderat lite på det här. Alltså, det finns en massa olika diskussioner som liksom händer lite här och var när man pratar om så här, hur skolan utvecklas och liksom vad som händer och hur man ska gå vidare och så ställer saker mot varandra och så. Och då, i den börjar märka sig ett mönster där man liksom Alltså mer och mer så hör jag röster som pratar om skolan som att man kan utveckla en sak i taget, typ. Alltså det här idén med att nu ska vi ha ett år när vi har läslyft och så ska alla lärare läsa det. Eller nu ska vi ha ett år när alla ska ha specialpedagogiskt lärande. Eller nu ska vi ha ett år när alla fokuserar på den här nya modellen. Eller liksom man kommer till en kommun och bara, här jobbar alla i år stenhårt för en minut om år med att jobba med formativ bedömning. Mm. Eller liksom man bara, vi ska lägga ner allt och prata om IT-strategier eller vi kan inte göra det här förrän det där händer eller vi måste ju göra den här grejen först, allting annat för pausa och så.
Mm.
Fler och fler pratar om skolans utveckling på det sättet.
Mm.
Och det är ju fascinerande, för det känns ju som att så fort man bara kommer in i klassrum en gång och är med en lektion så förstår man. Då förstår man liksom att det här är komplicerat. Det här är inte liksom ett enkelt system med en början, en mitten, ett slut och så bara kör man. Utan här är det någonting ganska invecklat med olika trådar som liksom nöglar ihop sig i någon slags mitten. Så. Vart kommer den grejen ifrån? Vet du om det? Jag fattar inte. Vart kommer den grejen ifrån? Man gör en sak i taget. Typ.
Men jag tror att det är någon slags idiotförenkling av saker. Det här är en tro jag har. Alltså jag känner ju igen det jätteväl. Alltså, dels så är det ju så här att vi inte... Alltså det här som är det absolut svåraste som jag tror vi brottas med hela tiden. Det är ju det här att få system där man liksom utgår från elevernas lärande. Att fan, just den här gruppen är så jävla skitdålig på... Alltså, vad är problemet? Vad är felet? Alltså, det är ju så sällan man har tid att borra i det. Vi har liksom inte riktigt, vi utgår inte riktigt från det, utan vi utgår liksom lite från, ja, det här är stoffet, det här ska vi ha med, och på vilket sätt ska vi liksom få med det, och hur ska vi examinera det, hur ska vi bedöma det, vad de har lärt sig. Men någonstans, vad är det för människor vi har framför oss, och hur ska vi liksom, hur ska vi liksom göra för att nå just dem? Vad behöver vi just fylla på för just dem? Någonstans i arbetet så tappar vi hela tiden den. Eller min upplevelse är att alltså, vi tappar det fokuset. Och det gör att det blir väldigt mycket lättare att säga att om alla gör läslyftet nu så gör vi i alla fall någonting. Och alltid lär man sig något. Och, eller om alla gör mattelyftet nu så gör vi ju i alla fall någonting. Och så slipper man det här ganska komplicerade att ställa en diagnos på klassen. Var är de just nu? För det är så jävla krångligt och det är så himla svårt för att hitta varje klass liksom pudels kärna eller varje klass liksom eller varje elev egentligen. Men det är ju svårt. Men du vet...
Mm.
Det är väldigt sällan det är så att den här klassen behöver lästräna, punkt.
Nej, precis. Men det kanske också handlar om liksom så här ansvar uppåt eller liksom
så
här, att ge sig själv och klappa ryggen och kunna säga så här, nej men på min skola där har vi gjort så här eller så. Eller så här, vad gör ni för skolan? Nej men vi tar ju fram det här som alla ska gå eller så liksom man eller så här, liksom man använder sina motiv att säga stopp, nu får inte den här grejen ta uppmärksamhet för då måste våra frågor få ta plats först för det blir viktigare liksom så.
Mm.
Alla de grejerna kommer ju liksom som ett resultat av det där och det tror jag det handlar om politiskt slagspel där man liksom vill få behålla eller vinna makten att definiera vad som är skolans utmaningar och behov.
Mm.
Och det tror jag det handlar om liksom som du säger, den här förenklingen och den är inte liksom slumpartad utan det kommer ju från att man vill kunna ha tydliga svar. Men det är inget som vill ha enkla svar, men det vill ha tydliga svar.
Mm. Ja, och sen tänker jag också så där som att den här autonomiteten som vi pratar så mycket om, lärare ska bli mer autonoma, lärare ska mer förstå, lärare ska ha makten över utvecklingsprocesserna. Och det tycker ju jag, men jag tycker inte att varje lärare ska vara autonom. För att då blir det liksom... Alltså att utan att ha ett sammanhang. Problemet när lärare blir autonoma utan sitt sammanhang. När lärare liksom får, ja men jag utvecklar lite här. För att det är så lätt att tappa bort det här organiska utvecklingen. Du vet, när det sker utveckling hela tiden. Att vi hela tiden, när det blir liksom ett slags... Ja, en organism som växer alltså, där det går av sig själv att det hela tiden blir lite bättre och att man hela alltså, man har förfinat processerna så att det går av sig själv, det hade väl varit fint. Istället får vi de här läslyften för att det inte finns någon sån och så tänker man att ja, men vi gick det i alla fall och nu måste vi pausa lite utvecklingen här för att vi är lite trötta.
Precis. Ja, vi behöver inte bara mer i det, för det är inte det som är temat idag.
Nej,
men
det
är finns något i det som ändå är intressant och spännande att fundera vidare på. Och vi slänger ut det i podcastdjungeln, så kan du få höra av dig om du har någonting att säga om det, så kanske vi pratar mer om det i något annat avsnitt. Annars är det dags att gå vidare till veckans tema.
Det har kommit lite långläsning från Stefan Pålsson. Stefan Pålsson är skribent. Han skriver om skola och digitalisering. Vad han är från början? Vad är han från början? För ju, han har ju skrivit om skolan och digitalisering hur länge som helst. Så länge jag har känt till honom.
Han har jobbat med, alltså, han lever bland annat omvärldsbloggen på Skolverket. Så. Och det är det som är liksom hans hemmavis. Och sen lade de ner den, tror jag. Men, sen är det en sån uppdrag lite här och var, där han liksom jobbar med omvärldsanalyser. Så. Det är det han producerar för skolor. Oftast i en publikkontext, för man ska dela med varandra, för man ska liksom få en känsla av så här, vad är det som händer och vart är vi på väg. Han är bra på att fånga in saker, han är bra på att förstå saker och spegla saker. Så. Och i det här reportaget, som är en riktigt bra bit lång läsning, om man har tråkigt en lördag förmiddag eller en tisdag onsdag förmiddag eller vad man håller på med, då är det så att alltså formatet för det, temat för det är 13 röster om skolans digitalisering. Så. Vart är vi i november 2007 utifrån att vi har kommit 4 månader från det att vi hade ett aktivt beslut om att vi ska införa en liksom så i nationell it-strategi som ska liksom, så här, 4 månader efter att börja gälla så. Vi har 8 månader innan det börjar gälla i skarpt läge. Var är vi just nu i en tredjedel in i den här processen av att liksom rusta oss och förbereda oss? Så. Det är väl det handlar om. Men ska vi inte sticka under med både du och jag har blivit intervjuade för den här artikeln, det är därför vi vet om att den finns. Förhoppningsvis hade vi vetat om att det hade funnits annars. Men om vi inte bryr oss mycket om våra grejer, utan snarare tänker sådär, det temat, var är vi just nu, var ska vi vidare någonstans? Naturligtvis borde man ju stoppa podcasten ungefär här, gå in och läsa den artikeln och sen komma tillbaka och lyssna på resten. Så kan vi ha det lite som en typ sorts bokklubb fast i artikelformat. Är ni med på det?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Det är konstigt. Alltså det måste vara jättedåligt för liksom så här, podcast-statistik och så. Ja. Jag ser till lyssnare att stänga av en två tredjedel in i avsnittet. Du behöver inte göra det om du inte vill. Du kan lyssna på oss, prata om artikeln och sen så kan du bara läsa igenom och tänka, vad smarta de var. Eller vilka idioter de är.
Ja, eller hur? Eller hur?
Det är helt fritt upp till det som lyssnare. Så. Men det som helst, den här artikeln, den finns på internet om man googlar. Den finns på vår hemsida om man går in och kollar länken. Poängen är att liksom, den 19 oktober så beslutade regeringen om en nationell it-strategi som kopplar vidare på de här läroplansförändringarna. Det är inte samma sak. Nationella it-strategin hade ett förslag på läroplansförändringar och ett gäng andra saker. Så. Och då valde man ut, lyfte ut läroplansbiten och genomförde det fort. Eller så klubbade det fort. Och nu kommer då resten som är hela vida idén, visionen för vart ska vi med i digitalisering i skolan. Så. Och i samband med det så har de intervjuat ett antal personer. Vad fastnar du för i den här artikeln om du inte får välja någonting som du själv har sagt?
Jag tycker bara det. Nej, men jag fastnar nog faktiskt för att det finns saker i det här som många har sagt, tänker jag. Dels att digitalisering måste bli någonting, vi pratar ofta om digitalisering och de som pratar digitalisering, alltså att det är någonting som man har liksom vid sidan om, som är någonting liksom, nu ska vi ha lite digitalisering, det är nog en fluga eller det är nog en liten sån här grej som man kan ha men som man inte behöver och sådär. Eller när eleverna frågar, ska vi ha med oss datorerna idag, då får de inte komma in i klassrummet för det är en sån dum fråga, det är klart att ni ska liksom. Så på något sätt, alltså, jag tänker ju att digitalisering idag, jag kan inte gå in i mitt klassrum utan min dator. Nej. För att det är ju självklart men samtidigt så och det tycker jag är som det här att det måste helt enkelt in men det är ju verktygen kring digitaliseringen, det är ju det som jag men sen är det ju liksom en massa konsekvenser av det som måste in i elevernas undervisning, att en förståelse för den, en vidga. Det här kan vi göra, det här är liksom, de här konsekvenserna innebär den här digitaliseringen. Och det är ju någonting att borra i, för att jag är inte säker på att jag ser de konsekvenserna. Jag är inte säker på att jag vet det. Och det står ju, alltså det är många som säger det på olika sätt. Ja. Bland annat...
Det tycker jag det är jättebra det du beskriver. Förlåt.
Ja. Nej, men det säger bland annat Jonas Linderoth, om vi nu ska så. Men det finns ju andra som säger det också.
Ja, det var ju det jag inte kom in på. Alltså det du beskriver nog är ganska gemensam liksom nämnare någonstans.
Mm.
Han Andreas Hedlund som är skol på typ pedagogcentralt i Skellefteå, han pratar precis om det i den här texten också.
Mm.
Om att liksom... teknikstressen har ganska mycket lagt sig med att det ersätts av en stress av så här läroplans natur istället. Och det är väl någonstans ett steg framåt. Det är väl ett mognadstecken så gott som något. Eller så.
Oh,
på samma sätt som att det också är minst lika jobbigt och minst lika irriterande och minst lika frustrerande. Så. Men det jag tror är skillnaden är att det finns synergieffekter nu när vi kommer in på den här biten av skolans digitalisering.
Mm.
Att köpa in en massa datorer har nog ganska liten effekt på det mesta när det kommer till undervisningsutveckling. Men nu blir det att vi får gå och använda till med så här, hur förhåller vi oss till läroplanen, vad är poängen med det här och så. För nu inför man förändringar på centralt innehållsnivå och på syftesnivå, men inte på kunskapskravsnivå. Är det bra, är det dåligt? Alltså, fördelen med det är att man måste förhålla sig till vad betyder de olika delarna och vad gör de för mig så. Och samtidigt har vi ett system som är baserat på liksom, rådande hierarkier runt det där. Och det i sig är väl problematiskt så. Så den kan jag fastna för. Det jag fastnar för är också är att liksom den här digitala strategin är så pass vid ändå.
Ja.
Alltså om man pratar om digital kompetens för alla elever, det är det som är läroplansförändringar någonstans. Man pratar om likvärdig tillgång och användning av IT och digitala medier. Man säger numera från start till 12 för första gången att man ska ha tillgång till digitala verktyg och så. Och det kräver en ändamålsenlig infrastruktur liksom. Och att det blir frågor som jag börjar prata om i skolsammanhang tror jag är superviktigt. För det finns så många människor som jobbar med de aspekterna av skolan som inte förstår hur skolans natur fungerar. Ett supertypt konkret exempel. Vi hade björk på skolgård som stod här i kanske 100 år. Nej, inte riktigt.
Ja.
Så som började ruttna så såg de ner den.
Mm.
Gjorde de i måndags. Typ. Typ måndags, kanske förra veckan. Så. Och så har de sågat ner den. Och så har det legat stora stubbar och bitar och så träblock på skolgården i över en veckas tid.
Begåvat.
Ja, bara för de bara ligger där. För de bara, spärrar av hem till band. Så varsågod nu, det är ingen som leker här. Samma sak för en hantverkare som handlar om en rabatt. Så de dumpade 3 ton jord på skolgården i en hög. Och sen sa de, ni får inte leka här. Och så gick de. Och så kommer de tillbaka typ en vecka senare. Såklart hade barnen lekt där hur mycket som helst. Alltså, man förstår inte liksom vad det är för fysisk plats man är på. Många hantverkare som kommer till skolgårdar på samma sätt tror jag, samma sak med IT-människor. Att man fattar inte vad som finns. Och därför tror jag det är så bra att vi äntligen börjar få styrsel utifrån ett så här skollagsperspektiv eller skolledningsperspektiv när man pratar om så här, det ska finnas en allmän tillgång, det ska vara likvärdig och det ska vara liksom grundad på vettiga resonemang och det ska finnas liksom en ändamålsenlig infrastruktur och allt sånt. Det tror jag är jätteviktigt för att liksom när vi släpper teknikfrågorna och går över på det digitala eller det pedagogiska så får vi inte missa att tekniken måste funka. Så.
Nej men eller hur? Och att, och att det finns ju liksom, men vi pratar ju väldigt ofta om det liksom, att vi är glada att tekniken, att vi inte går omkring och drar datavagnar om man ska logga in och att det har hänt väldigt mycket och att nu har alla elever en dator och sådär. Men det är fortfarande så här buggar i system som gör att man är alltid lite stressad. Det vet att man, det är ju inte så att man kan lita på att nu kommer det här att funka. Är det ju inte. Utan man känner alltid, yes, du gjorde det idag. Och sen är det ju en massa andra aspekter. Att helt plötsligt så kan du inte använda den där appen för att bryter du mot de nya PUL-reglerna som är så kul så att man svimmar.
GDPR, ja precis.
Och då har man och det är ju också någonting som är en digital kompetens att förstå. Varför jag skriver alltså då bryter jag mot någon lag som jag inte förstår. Så det är mycket nytt för lärare, tänker jag, att förstå hur de ska lära ut.
Absolut, det är. Alltså jättemycket är det på det sättet. Ja,
och precis, som de inte själva förstår, tror jag. Eller som de, alltså vi. Jag är inte säker på att, du vet, jag gör ju fel hela tiden.
Ja, visst. Och det är en lång resa framför oss. Och nu kommer liksom skadeståndskrav på det, eller så möjligheten till det. Så kommer liksom kommunen vakna till att tänka här måste vi vara lite försiktiga. Så det är naturligtvis en aspekt av det. Det handlar om liksom, strängare ramar. Det handlar om alltså strukturer för förändring. Skolan har väldigt länge varit liksom eldsjälsdriven på ett sätt som inte är så himla hållbart. Så det har vi pratat lite om förut med liksom resonemanget bakom det. Och sen säger vi att liksom en person gör bara så mycket. Och när den personen väl slutar förelserna, för det händer i vår bransch, särskilt i tiden när man kan få högre lön var som helst, när som helst, hur som helst. Så försvinner mycket kompetens om det bara är liksom en person. Så då kan man komma tillbaka till ruta ett på typ inget tid alls.
Men precis. Men sen så skriver Helena Engmo, som då är generaldirektör för Skolverket, hon säger ju liksom sådär, när man köper in IT till skolan gäller det att ha elevernas lärande i centrum. Tekniken ska användas på ett pedagogiskt genomtänkt sätt och ska inte vara ett syfte i sig. Det här är en fråga som diskuteras väldigt länge, men den är fortfarande aktuell. IT och digitala medier utvecklas snabbt, men användningen i skolan måste hela tiden följas av ett pedagogiskt tänkande. Och det är ju jävligt enkelt för Helena Engmo att säga, kan jag känna. Men när fan, förlåt, nu svor jag två gånger i en mening. men när ska vi ha tid att fundera ut om det är pedagogiskt smart då? Alltså när den här resan, det är ju inte som så att vi ska läslyfta oss och vi ska mattelyfta oss och vi ska samhällskunskapslyfta oss och vi ska lyfta, och sen så kommer det här också. Och det var lite det du sa, att det är ju komplicerat. Men hur vet vi att liksom
Det där får väl vara en processgrej, tänker jag. Det tänker jag att det är samma sak som vi pratade om förut, att säga, det får bli bra. Det kommer komma liksom med tiden och det får vara så. Vi måste testa oss fram. Jag tror det kräver en jävla del av kultur på organisationsnivå. Ja. För att det ska funka. Men vi har jobbat med i 10 års tid att jobba etablera en del av kultur bland lärare. Och det är väl fint. Det är ju kanon.
Ja.
Men det är inte de strukturerna som behövs här. Utan nu handlar det om så här, vilken del av kultur finns bland förvaltningsledningar. Eller liksom förvaltningar. Eller liksom företagsbolagsutvecklare, chauffräsmänniskor. Så. Vad är det som finns där för att det ska funka? Det är en jättestor del. För jag menar, jag hör så många människor när man pratar om det här med folk som jobbar på lite andra ställen. Liksom så, än bara i min egen kommunorganisation eller skola. Att det är så himla olika vart ansvaret för det här hamnar. Alltså jag är på riktigt kommuner där man tänkt så här, det här får varje skola läsa. Och då säger wow! Och så finns det kommuner där man känner så här läser vi det på kommunnivå, eller liksom vi läser det på stadsdelsnivå, eller liksom vi går hit och hit och så. Jag läste en artikel i någonstans, jag tror jag kanske den här tidningen häromdagen, som menar på att säga, av de 10 största kommunerna i Sverige så är det typ ingen av dem som har en idé. Som är riktigt, riktigt stabil och liksom folk vill säga, nej men Skolverket måste leverera mer. Och sen visar det sig att de här människorna har inte använt Skolverkets material som redan finns.
Det är det.
På det här området. Så alltså, det där är komplicerat för att alltså, ansvarsbiten, vem det är som är ansvarig för att de här reformerna genomförs och så. Det tror jag blir en knäckfråga för att se vart kommer likvärdighet eller olikvärdighet uppstå. Och då har vi liksom i 200 års tid drivit svensk skola i 175 års tid och drivit svensk skola utifrån devisen att varje lärare får läsa det själv. Det gör ju inget underverk för likvärdighet. Så.
Och det står ju faktiskt också så här, det är ju också en väldigt tydlig så här, röd tråd. Det är ju det här att huvudmannen måste bara skärpa till sig. Att det finns en ganska så stark, om man nu ska läsa den här 13 rösterna, så är det väl en ganska så stark oro från liksom att kommer det här verkligen, kommer man verkligen ta den här bollen, kan man verkligen förstå det här som behöver göras. Vad ska vi göra åt det? Alltså du vet, vad är idén? Alla kan ju, alltså, hur ska vi liksom implementera det här? Hur ska vi se till att alla elever verkligen har ett digitalt verktyg och kan använda det och kan implementera förståelse? Hur ser vi till att alla har en idé om alla de här frågorna?
Just det. Det är superkomplicerat. Och det är inte självklart att man vet vad man ska göra, eller så?
Nej, och jag vet ju lärare som har fått tigga och be på sina bara knän över att få gå på fortbildning ens vid 30 sekunder. Där liksom,
ja, det där är ju bara dåligt.
Alltså, det är klart att det är, men det finns ju det. Det finns ju det. Sen finns ju de som har lärare som är hur på som helst, som vet jättemycket.
Ja, precis. Och det är så märkligt hur det här liksom inte blir en grej som än, i alla fall, gör någonting för att åtgärda liksom orättvisor, utan snarare lite ojämlikhet, utan snarare så bara verkar det vara igen så att den som har det förspänt har det förspänt, och som inte har det inte, typ. Det är himla konstigt när man tänker på det.
Jo, men det, så är det ju. Och det
vad vill du komma fram till?
Jag vill komma fram till att vi har lång väg kvar. Jag tror liksom att jag är så himla glad ibland, så säger så ibland så konstaterar vi när vi har hybris på våra möten liksom att ja, men vi har våra så här de heter ju Chromebooks de här och alla eleverna delar med varann och de skriver texter ihop och tänk vad långt vi har kommit jämfört med hur vi var för några år sedan, och det är ju så sant och vi är skitnöjda och så tänker vi kan ju det här, vi är rustade, och sen tar det liksom 30 sekunder och så har alla hjärnblödning för att det inte funkar och så tar det tid och så blir man helt knäckt och så blir man sådär. Så att det är ju fortfarande oerhört mycket Bambi på hal is.
Så är det verkligen. Men frågan är egentligen, Karin, vad man liksom kan dra för slutsatser av det här, eller vad är det så här, vad borde man ha för inställning när man närmar sig frågor om skolans digitalisering egentligen?
Att vi behöver fler sådana här artiklar kanske. Nej, men jag menar så här att det finns en poäng i när man sätter ihop olika röster och låter liksom det malas ner, för då får man en ökad förståelse för att det finns olika människor som har tänkt olika, och vi behöver öka nätverk och sånt, tänker jag, för att liksom mala ner det här svåra. Eller hur tänker du?
Kanske är så att det är problemet här, för att använda en medie- och informationskunnighets liksom parallell, är inte bristen på information eller tillgången på information, utan snarare att den är ojämnt fördelad. Så. För det eller finns hur? Ganska mycket bra material, men det är också inte så lättillgängligt som man tror. Och så, både du och jag rör sig kretsar där det ändå finns, och det är en realitet. Men liksom, tänk dig 300 000 lärare i Sverige. Det är många som är ganska långt ifrån där. Så. Och den grejen tror jag blir lättare om man fler kommuner samarbetar. Makerskola är ett sånt projekt. Det finns massa små regionala projekt som är likadana. Så. Och den här texten tror jag gör någonting för att föra den diskussionen framåt. Så.
Eller hur? Samtidigt som jag tror att vi måste liksom känna att alltså när man lär sig någonting så är det jobbigt. Det gör ont. Och det är svårt och det är komplicerat och man blir frustrerad. Det är ju en del av lärandets process. Mm. Och är man inte frustrerad i det här, då ska man vara lite orolig snarare. Utan frustrationen är ju faktiskt någonting bra så länge man liksom jobbar med frustrationen och så länge man liksom gasar sig igenom det. För att lära sig det här nya, för att inte det ska bli Bambi hela tiden, utan att man faktiskt lär sig åka skridskor eller lär sig jobba med detta, så kommer vi behöva jobba med det. Och det kommer att vara tufft och jobbigt, men det kommer att bli bra när vi väl har jobbat med det. Men vi måste jobba.
Allt det stämmer, förutom att jag är inte helt säker på hur nytt det här egentligen är. Och hur nödvändigt det är för oss att tänka att det är något nytt eller så.
Nej, inte nytt, men det är jobbigt.
Det är en annan dimension av det. Men jag håller med dig naturligtvis. För att kunna tackla det, för att kunna komma dit som mognad, så måste man ha en blandning av nya och gamla och frälsta och ofrälsta och skeptiska och oskeptiska och så. För att liksom komma framåt i det. Och det tror jag att det finns mycket mer att säga om. Men nu är det så att vår tid är snart slut.
Men vi ses igen nästa vecka.
Det gör vi, kära lyssnare. Nytt avsnitt, ny vecka. Vi ses då. Ha det gött, hej.
Hej hej!
Jag tycker det är lärare att man ska kunna skämta med en lärare. Man ska kunna ha roligt, för att man gör ju ändå grejerna tillsammans. Så man ska kunna känna att man kan skoja med läraren. Och man ska kunna skämta, men man ska också kunna prata allvar. Att om det är någon grej som har hänt ska man ändå kunna känna att man kan prata med den. Och känna att man känner sig trygg med den. Då ska man också få säga vad man tycker. Att inte läraren säger att nej, så får du inte säga eller så. Och det ska inte vara för blyg. För att om du inte säger till om man gör något taskigt, säg till en. För då lär man sig inte på sina misstag. För då tror man att grejerna är okej om inte läraren säger till. Och ska man också läraren säga det här måste du träna på om man har en grej som man övar på. Eller om man har en grej som läraren tycker man ska bli bättre på. Och en lärare ska inte vara så att den bara ger hjälp. Man är inte med läraren för att bara få hjälp med ett mattetal till exempel. Utan man ska kunna göra allt, skämta, få säga vad man tycker, kunna prata allvar, säga vad man ska träna på. Och man ska känna att man har en trygg lärare.
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan.